En podcast från Aftonbladet.
Blev du rånad i matbutiken nyss? Ja, då kan det ha varit gurkan som var boven i dramat.
Priset på gurka har stuckit iväg, visar den senaste tidens inflationssiffror.
Grönsaker som ofta går upp i pris under januari blev 3% dyrare. Men specifikt gurka har blivit nästan 30% dyrare sedan i december. Även fisk, kaffe och kakao hör till varorna som gått upp ordentligt i pris.
Att prata om matpriser som ökar och ökar, ja, det känns ju bekant. Allt sedan pandemin har rekord efter rekord slagits och det är många som har fått nog. I flera inlägg på olika sociala medier delas nu en uppmaning om att man bör bojkotta landets stora matbutiker här under kommande veckor i syfte att få ner matpriserna. Och många kanske kommer ihåg att den sittande regeringen gick till val bland annat på att det skulle bli billigare att vara svensk. Vem minns inte Ebba Buschs viftande med en falukorv?
Det här är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med, falukorv. Men det här är också symbolen för allt som är fel med Sverige nu. Därför att en falukorv brukade kosta 25 kronor för ett år sedan. Nu kostar den 40 kronor sedan vi har fått Magdapriser, Stenevi-skatt och Annie-tillägg på både el och drivmedel.
Men ordbråk om falukorvar i all ära, rapporter om svindyra gurkor och kostsamma kaffepaket gör inga hushåll glada. Enligt en rapport från Matpriskollen i januari i år har matpriserna totalt ökat med 25% sedan januari 2022. Och samtidigt som våra plånböcker krymper tar matjättarna ut rejäla vinster. Så hur hamnade vi här? Gör någon något åt det och kan det bli värre? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Hej Andreas.
Hej.
Hur har du märkt av att det blivit dyrare i matbutiken?
Jag tycker att man märker det ganska tydligt. Förut brukade jag skämta om att det var svårt att komma under 500 kronor när man handlar. Men nu känns det som att den nya nivån är 1000 kronor. Mm. Det springer väldigt snabbt iväg. Jag tror att man märker det. Jag tillhör de som har blivit bättre på att kolla på prislapparna och leta extra priser faktiskt under de här senaste åren.
Och det tror jag inte att du är ensam om. Hushållen fick ju betala mer för flera varor i matkorgen i början av 2025. Det visar då SCBs konsumentprisindex. Om vi tar priset på gurka så har det till exempel gått upp med nästan 30% jämfört med i december. Varför ser det ut så här?
Jag frågar då handlarna och i livsmedelsbranschen så är det en hel del av de här snabba uppgångar kopplade till klimatförändringarna faktiskt. När det gäller gurka så pratas om att det har varit kallt i Spanien och då blir det lägre skörd och då blir det större efterfrågan än vad det finns utbud av gurkor och då stiger priset. Samma sak kan man säga om något annat som har blivit mycket dyrare på kort tid är ju kaffe.
Just det.
Och det handlar också om väderstörningar bland annat i Brasilien och i Vietnam. Kakao är en annan sån vara som har blivit väldigt dyrare. Så att en del av de här sakerna är kopplade till klimatet. Sen har inte allting blivit dyrare, men det är framförallt det är ingenting som har blivit billigare, om man säger så. Om man jämför dem innan den här inflationen tog fart.
Och vad finns det fler för förklaringar då, förutom klimatet?
Ja, den stora, det började ju med att det blev dyrare att transportera. Vi kommer ihåg att energipriserna gick iväg väldigt mycket när Ukraina-kriget bröt ut. Det blev också dyrare, det blev problem med leveranser och så vidare. Och allt det där bidrog ju till uppgången. Sen ovanpå det så kom ju då ränteuppgången och även då jordbrukare och livsmedelshandlare och andra har ju ränte, har ju lån och så. Men det som är lite intressant är att inflationen har ju gått ner i så mått att priserna ökar inte längre i samma snabba takt som det var förut. Något år sedan eller två år sedan. Men de har ju inte fallit. Utan tittar vi på livsmedelspriserna så ligger de nu 27% högre än i januari än för tre år sedan. Och det är faktiskt mer än som KPI då, inflationen i stort, har ökat under samma period med 19%. Så allting har blivit dyrare och är fortfarande dyrare och maten i synnerhet.
Hur hårt slår då de här prishöjningarna mot de svenska hushållen? Vad kan man säga om det?
Det slår ju väldigt hårt därför att mat är det näst efter bostäder som vi lägger allra mest pengar på. Ungefär 13% av all konsumtion hos hushållen går till mat eller då, om man då räknar bort alkoholdrycker. Och det handlar om ungefär 350-400 miljarder per år. Och jag räknade ut för ett par månader sedan att vi lägger nu 50 miljarder mer på mat varje år än vad vi gjorde innan inflationen tog fart, utan att vi får liksom mindre varor. Det vill säga att det är bara en ren effekt av prisökningarna. Vi handlar faktiskt mindre i volym än vad vi gjorde tidigare. Så att ja, det här slår hårt, och det slår också hårt säkert med de som har lite lägre inkomster, för då brukar den här andelen av budgeten som går till mat är liksom högre, så det slår proportionellt mer mot dem som har det allra sämst.
Och jag antar att svenskarnas löner inte har reglerats i takt med prishöjningarna.
Nej, man hade önskat att man hade lönen kopplat till smörpriset. Då hade man ju suttit
otroligt, ganska hade bra det varit.
Men så ser det inte ut, utan man kan säga under de här, om då matpriserna har gått upp 27% om vi räknar då 3 år bakåt, så har de svenska lönerna, om man tittar på statistik från Medlingsinstitutet, ökat med mindre än 11%. Så det säger sig självt att vi har mycket mindre pengar att röra oss med för att köpa den här maten som har blivit dyrare. Så det är, man kan säga att vi har blivit matfattigare under de här åren.
Så när blir det egentligen billigt att vara svensk igen? Vi ska fortsätta prata med Andreas Cervenka efter en kort paus. Häng kvar! Om vi ska prata lite politik, Andreas, så gick ju regeringen till val bland annat på att det inte skulle vara så dyrt att vara svensk. Det viftades med falukorv och så vidare. Hur gick det med det där löftet?
Ja, det gick väl lite sådär, får man väl då säga. Om man liksom tar regeringens version, så har man ju då bidragit, tycker man, att genom att hålla igen med pengarna och ha en ganska försiktig finanspolitik, så anser regeringen att de har bidragit till att få ner inflationen, det vill säga att bromsa upp prisökningarna. Det är ju en sak, det kan man ju starkt ifrågasätta i och för sig, därför att tittar man på andra länder i Europa som spenderade mycket mer, så har priserna sjunkit lika snabbt där. En annan sak som hände var ju att Elisabeth Svantesson kallade till sig cheferna för de stora matvarujättarna där i våren 2023. Och då månaden efter så ökade priserna inte lika snabbt, och det tog hon som intäkt för att det berodde på det här mötet. Och det är väl också kanske lite oklart om det verkligen fanns en koppling. Men det har blivit bättre i så mått att inflationen har mattats av. Men återigen så har ju priserna inte sjunkit tillbaka, utan de är ju kvar på de här höga nivåerna som de steg till, och börjar nu alltså öka igen. Så att det har inte blivit billigare att vara svensk jämfört med förra valet, utan det har blivit dyrare att vara svensk.
Och det här bäddar ju naturligtvis för politiskt bråk. Vad har regeringen för åtgärder nu då i dagsläget mot just höjda matpriser? Vad gör de?
Nej, men det där är ju lite svårt. För man kan ju också säga så här att det är inte, regeringen har ingen direkt makt över matpriserna. Så det är svårt för dem att liksom ta sig äran att priserna går ner en enskild månad till exempel. Utan det handlar ju mer om hur marknaden fungerar. Och det man har gjort från regeringen är att man gav ju mer pengar till Konkurrensverket för att utreda. Men hur ser konkurrensen ut egentligen på livsmedelsbranschen? Betalar vi liksom onödigt mycket för maten? Då kom ju Konkurrensverket med en rapport förra sommaren som sa att ja, vi betalar onödigt mycket för maten, för konkurrensen är för dålig i Sverige i livsmedelsbranschen. Det är för få stora aktörer som dominerar marknaden. Sen dess har det inte kommit så mycket från regeringen. Det fanns en del förslag i den här rapporten. Man skulle liksom göra det lättare att öppna nya butiker. Kommuner skulle lämna från sig mark till det och så vidare. Men några andra större åtgärder har väl inte riktigt synts till. Och inga nya fikamöten heller med vd:arna.
Och vad gör matjättarna då? För jag antar att de inte är helt immuna mot snacket om höjda priser och att hushåll kanske till slut får nog och börjar bojkotta vissa affärer och så vidare. Alltså, vad gör de? Vad sitter de på kammaren och funderar ut?
Alltså, de sitter nog, verkar sitta på kammaren och funderar ganska mycket på hur de ska bibehålla sina vinster och till och med öka dem lite grann. Därför att det man har gjort är ju att man har styrt om en del som har utbudet till varor med lägre pris. Så ser man på de kedjor som går allra bäst så är de lågpriskedjorna, till exempel Willys som ägs av Axfood och Lidl då, som är liksom kanske mest renodlade lågpriskedjan. De har tagit marknadsandelar under de här åren. Men tittar man på liksom matjättarnas intjäning, om man jämför då med förra året jämfört med 2019, som man kan säga var det senaste normala året innan då inflationen och liksom pandemin slog till, så har ju deras intjäning ökat jättemycket. Därför att de har då lyckats liksom dra in mycket mer pengar i kronor och behållit, liksom inte kanske ökat allt i marginalerna, men hållit upp i marginalerna, så att de tjänar ju väldigt mycket mer pengar nu än vad de gjorde innan det här började.
Kan du förstå att det sticker lite i ögonen på folk?
Det kan jag förstå. Det är också någonting som Konkurrensverket lyfter fram i sin rapport. Nämligen så här att när det blir dyrare, gurkan kostar mer att köpa in från Spanien. Och då finns det liksom ett grossistled och lägger de på lite marginal. Sen säljs det vidare till liksom en kedja och sen hamnar det i butiken och lägger de på en marginal. Så det blir liksom lite grann ränta på ränta effekt. Och det betalas ju i sin helhet då av oss konsumenter. Så att det kan jag förstå. Så att, och det är just det här pedagogiska problemet att säga så att nej, men inflationen är besegrad, har man sagt. Jo, men vi är fortfarande nästan 30% dyrare mat. Och nu kan man inte längre skylla på energipriser och nu är ju också räntorna varit på väg ner, så att en hel del av de faktorer som bidrog till den här snabba uppgången, de har ju avmattats. Om man tittar väldigt brett på inflationen i stort, så har ju bland annat internationella valutafonden kommit fram till att en stor del av prisökningen var just för att företagen passade på att höja sina priser eller åtminstone kunde behålla sina marginaler.
Om det nu blir så då att vi konsumerar mindre för att vi helt enkelt inte har råd, då påverkas ju många branscher där ute. Var ser det värst ut och var riskerar det att bli värst?
Generellt sett så har ju konsumtionen gått jättedåligt i Sverige. Och det är en stor förklaring till att ekonomin också inte har växt. Alltså, vi har ju i princip haft en ekonomi som har haft nolltillväxt i 3,5 år, snart 4 år. Och tittar man på de branscher som drabbas mest, så är det framförallt kopplat till bostadssektorn och byggbranschen som har haft en liten krasch. Så det handlar om som möbler, inredning, byggvaruhus har gått väldigt dåligt. Också såna här alltså vitvaror har tappat väldigt mycket, elektronik. Alltså dyra liksom varor som man inte köper om man inte verkligen behöver har gått dåligt. Och även kläder och skor har tappat väldigt mycket.
Just det. En person som vi pratar väldigt mycket om och gärna i förhållande till världsekonomin, det är ju USAs president Donald Trump. Och han gjorde ju en stor sak här om höga tullar då mot exempelvis Europa. Om det då blir verklighet, hur kommer våra plånböcker att påverkas?
Ja, rent matematiskt så blir det ju då dyrare. För då innebär det att de som importerar varor måste betala en extra avgift. Och då, det kan ju vara beroende på vad det är för vara, men det har vi pratat om 10-25% beroende på. Och då är frågan, ska den leverantören ta hela den smällen själv eller föra det vidare? Och det man har sett är att man är ganska bra på att föra det här vidare. Så att, då kommer allt annat lika att bli dyrare. Och det är väl liksom det också som har varit den stora kritiken mot att använda tullar. Att det är egentligen ingen som vinner på det, utan alla förlorar.
Och vad finns det mer för hot då mot våra plånböcker som du ser tona upp sig där ute?
Nej, men det är just det att klimatet är någonting som man har pratat om länge, att det ska driva upp matpriserna. Men nu ser man ju verkligen tydligt att det slår. Så det här kan ju man nog räkna med att det fortsätter, tror jag. Och det är kanske lite väckarklocka för många när ett kilo kaffe kostar, ett paket kaffe kostar 100 kronor plötsligt. Så det tror jag är en faktor. Sen är det ju liksom, tror jag att det här med tullarna också är någonting som man ska hålla koll på. Det är ju, finns ju förväntningar. Tittar även i USA så finns det ju nu tecken på att inflationen tar fart. Det finns också andra saker. Pandemier i USA så handlar det mycket om äggpriserna före presidentvalet. Men nu har de gått upp jättemycket igen därför att det är en då fågelinfluensa som sprids i USA. Som slår mot liksom hönsgårdar. Och då stiger äggpriserna. Så sådana faktorer som kanske vi inte riktigt varit vana vid ska påverka. De kommer nog bli allt viktigare. Men sen till det positiva hör att vi får mer pengar i plånböckerna. Dels har det varit en del skattesänkningar. Dels så kommer nu lönerna att börja stiga snabbare än inflationen. Så att vi får reallöneökningar. Så att i år räknar Medlingsinstitutet med att vi i snitt får löneökningar på runt 4%. Och inflationen kommer vara mindre än hälften. Så då får vi äntligen att vi får mer i plånböckerna. Vi hade ett par år där vi blev fattiga helt enkelt. Men vi ligger fortfarande klart under liksom nivån innan det här slog till. Så det kommer ta ganska lång tid att hämta igen det här tappet.
När blir det billigt att vara svensk då, Andreas?
Det är en bra fråga. Nu pratar vi om att det som har varit oproportionellt viktigt för svenskar är ju räntan. Eftersom vi har väldigt mycket lån. I alla fall i genomsnitt. Och nu pratar vi om att det kanske är slut på räntesänkningen. Det blir en paus och det är till och med börjat flaggas om att det kanske skulle komma räntehöjningar nu. Delvis beroende på det vi pratar om med tullar och allmän oro i världen och så. Så att, det återstår att se. Men jag tror att ska man verkligen komma till rätta med matprisen, då är ju just på liksom förbättra marknaden som gäller att försöka öka konkurrensen så att det blir de stora aktörerna tjänar faktiskt mindre pengar men att det blir fler som delar på kakan.
Då sätter vi punkt där. Tack Andreas.
Tack.
Sist har alltså Andreas Cervenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.